Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se. I det här avsnittet får vi lyssna på en riktig hjälte, nämligen Frida Lagerholm, som är kommunikationsansvarig på Läkare utan gränser. Men hon har verkligen varit i hetluften. Hon har varit på många av de absolut värsta platserna i världen där det sker extrema saker just nu. Hon har varit på Sicilien och träffat båtflyktningar och mödrar som har förlorat sina barn. Hon har varit i Gaza. Hon har sett barn, kvinnor och kollegor dö. Ja, nu får vi lyssna på ett extremt intressant och viktigt avsnitt med Frida Lagerholm.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Pelleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Frida Lagerholm.
Tack.
Det är jättekul att ha dig med. Super, super spännande. Jag har lyssnat på ett gäng intervjuer och läst från dig, och det är så, i de här tiderna så är det verkligen en drömperson att få prata med.
Tack, jätteroligt att vara här.
Du är kommunikationsansvarig på Läkare utan gränser, men jag tycker faktiskt inte heller det gör dig dess rätta, för att du är ju den personen som jag har träffat som verkligen har varit, alltså, i striderna på så mycket olika sätt. Det har varit allt ifrån att du har varit i Gaza till att du har varit i Kamerun, till att du har varit på Sicilien med båtflyktingar. Alltså varit på, det känns som att du har varit med om extrema misärer, missöden och hemskheter i ditt liv.
Ja, jag har ju jobbat med det här i över 20 år, så att det är klart att jag har varit på en del platser som man vanligtvis kanske inte tar sig till som turist eller som vanlig hjälparbetare, men Man har ju också lärt sig otroligt mycket genom alla år och har ju fått uppleva så fruktansvärt mycket som jag är väldigt tacksam för också, även om det har varit väldigt tufft stundtals såklart.
När du ser tillbaka på dina 20 år i misär tänkte jag säga, men du är 20 år av att hjälpa människor på dess yttersta nivå så som många av oss aldrig ens kommer få möjligheten att göra. Vad har varit liksom några minnen som du aldrig kommer glömma?
Jag skulle själv inte säga 20 år misär, för att som sagt jag har träffat så otroligt mycket människor och fått lära mig så mycket och fått se de mest fantastiska platserna. Och det som gör det ju, som jag som journalist i botten också, att få vara del av världshistorien och liksom finnas där och vara på plats. Sen är det ju såklart också frustration, eftersom jag är ju journalist och inte alls läkare som många andra i organisationen eller sjuksköterskor. Så det här liksom att handgripligen hjälpa har ju alltid funnits där, lite som att ja, jag är här, jag berättar, jag försöker koordinera och så. Men den där handgripliga kan ju ibland kännas lite frustrerande.
Men så här, hur tänker du kring det här som hände nu precis nyligen? En misär, Ryssland. Jag läste nu, du kanske vet exakt uppdaterade, men jag läste för 21 timmar sedan så man också skrev att det var... liksom, gick Ryssland ut med att det var 137 personer som dog på det här kulturhuset i Moskva, där det kom in, som jag förstod det, runt 4 män och bara sköt ihjäl 137 personer.
Ja, det är ju alltid fasansfullt när civila blir offer, och det vi såg här nu var ju ett massmord som ju var välplanerat såklart. Så att vad det än händer så är ju alltid såna här situationer absolut fasansfulla. Människor som vill har det trevligt en fredagkväll och gå på konsert och sen så kommer du aldrig mer tillbaka hem. Så att, ja, fasansfullt.
Du, jag tänkte på det här med skottlossningen som var där. Att du själv har ju varit, när du var i Kamerun, så var du själv med om en skottlossning när du var på ett sjukhus där.
Ja, vi har ju tyvärr sett att just attacker på sjukhus blir allt mer vanligt. Och där läkarutängelsens kliniker och sjukhus världen över egentligen har attackerats. Och just den här situationen var att jag var på plats i Kamerun under valet. Och för alla som inte vet så är liksom ett inbördeskrig i Kamerun där det är uppdelat på egentligen franska och engelska sidan. Och jag jobbade då på den engelska sidan. Och där vi drev en klinik med en organisation som drevs av nunnor som låg egentligen precis bredvid vårt bostadshus. Och det var väldigt, väldigt oroligt. De stängde av flygplatserna, vägarna var avstängda, vi bunkrade upp i huset. Vi fick i princip inte gå ut och vi kunde inte nå de mest sårbara ute i byarna och så. Men däremot så såg vi att folk fortfarande tog sig till kliniken då. Och då fick vi gå den här lilla biten mellan vårt hus och kliniken. Det var väl kanske 100 meter, 150 meter eller så. Och där jag gjorde en del intervjuer med patienter för att också få en överblick av det våld som pågick. Och helt plötsligt så hör vi att det sker skottlossning inne på kliniken. Så att vi fick slänga oss på golvet. Vissa hann ner i skyddsrummet, det gjorde inte jag. Och som i många afrikanska länder så är det också många familjemedlemmar som befinner sig på sjukhuset då, tillsammans med sina anhöriga. Och så det var också väldigt många barn som sprang omkring samtidigt som vi då hörde att de sköts in på sjukhuset. Så vi fick lägga oss på golvet. Jag fick tag i en liten tjej som var precis på väg ut på gårdsplanen då. Så att vi låg där i korridoren. Jag smsade mina egna barn. Och sen så lyckades vi ta oss ner till skyddsrummet. Och det kan också vara intressant liksom hur man hanterar krig och när man är i en sån otroligt stressad situation. Då satt ju liksom ett gäng av mina kollegor och sjöng sånger helt enkelt. Också för att hålla humöret öppet. Och det var liksom så totalt surrealistisk situation att hamna i. Men det gick ju bra för alla just den gången. Men bara några veckor efter jag åkt hem så var det en ny skottlossning där patienter dog inne på sjukhuset.
Vad skrev du till dina barn när du mässade dem?
Oj, det minns jag inte ens. Men det var liksom den här känslan att ja, man vet aldrig. Så jag skrev väl typ att jag älskar dem eller något annat. Jag skrev ingenting att jag, nu ligger mamma här och hör skotten vina. Utan man försöker ju alltid skydda dem så gott det går.
Men vilka hemska tankar du måste tänka då?
Ja, fast människan är ju också ganska intressant på så sätt. Och jag kanske mer än andra, jag blir väldigt lugn är väl tajt, men jag fokuserar och försöker liksom att tänka, det här kommer läsa sig, nu måste vi bara en sak i taget.
Och så här, något annat som jag vet att du var med om, som jag också tycker var hemskt, det var ju lite så här starten på din karriär inom Läkare utan gränser. Då du träffade en mamma som blev tvungen att välja vilket barn hon skulle mata. Någonting som är svårt att förstå. Skulle du kunna berätta den grejen?
Ja, det var faktiskt inte jag själv som var på plats, utan det här var i Afghanistan som just då drabbades, och fortfarande var ju undernäring och svält en väldigt stor problematik. Och då kom jag ihåg att några av mina första veckor på Läkare utan gränser så läste jag en artikel om en mamma då som där man liksom fick matransoner per barn, och där hon då var tvungen att liksom att för att några av mina barn ska överleva så måste jag egentligen offra ett barn. Och det är såna här ofattbara historier som det går liksom inte att ta in, och ingen mamma i världen vill ju hamna i den situationen såklart.
Har du träffat henne?
Nej, jag har inte träffat henne. Däremot har jag träffat andra mammor som har inte liknande historier, men i Kongo till exempel, där jag jobbar också på en klinik för våldtagna kvinnor som har kommit och som liksom har tagit sig flera mil genom skogen, och där ju barnen också drabbas otroligt.
Alltså Jesus, alltså vilka otroligt tuffa situationer. Vad var bland de liksom hemskaste storiesarna, som livsödena som du har varit med om här?
Men någonting som för mig krockade liksom i skallen var att jag har jobbat både i Grekland, Malta och Sicilien. Alltså semestermål för svenskar, och där jag själv varit och turistat jättemycket och pluggat i Italien och alltså. Men där man också ser en sån otrolig humanitär situation som ju också är liksom politisk. Att vi har ju valt den här humanitära situationen för de här människorna. Och när jag jobbade på Sicilien så startade vi våra sök- och räddningsfartyg på Medelhavet. Då vi såg att det var väldigt många som drunknade på den här livsfarliga resan, som ju heller inga föräldrar vill sätta sina barn i smugglarnas händer, i små gummibåtar, mitt i natten. Och jag vet att mina egna barn hade såna upplåsbara gula västar när vi reste runt i Thailand när de var små. Och det här var ju det bästa egentligen de barnen hade. Många kom ju utan någonting alls. Och där träffade jag en mamma som jag intervjuade när de kom i land då. Som hade rest över med hela sin familj och hamnat i sjönöd i vattnet med en livboj. Och då liksom försökte hålla båda sina barn vid liv. Men att hon tyvärr tappade då det ena barnet. Så att när de kom i land...
Herregud,
och de där alltså. Historierna också så här,
herregud.
Vi var så här många när vi startade i Libyen till exempel, och sen så kommer de fram och så liksom, vad hände med de andra? Man har ingen aning.
Alltså så hemskt alltså. Det går knappt att, jag kan inte fatta det. Tänk den här mamman som var där och bara kämpade för sitt eget liv och sina två barns liv, och sen tappar ett av sina barn som drunkna. Alltså det är så hjärtskärande.
Ja, hjärtskärande är ett bra ord. Och det här var ju flera år sedan, och det sorgliga är ju att det är precis samma sak idag. Vi fick ju rapporter senast förra veckan, och att man också kriminaliserar de här sök- och räddningsfartygen på Medelhavet, att göra det så svårt som möjligt att rädda liv och göra det till en politisk spel. Så det är otrolig skam tycker jag.
Varför gör man det för då?
Nej, men hela Europa försöker ju nu med en stramare asylpolitik, och att man inte vill att folk ska komma till Europa, så att man försöker ju outsourca så att andra länder på andra sidan ska ta hand om flyktingar. Man försöker motarbeta. Man försöker också, eller som vi också hade på Sicilien, sådana här detention center som är absolut fasansfulla ställen. Så du kan ju tänka dig själv om du har gått genom öknen, du har försökt fly, du har varit i tortyrliknande förhållanden i Libyen. Du tar alla dina besparingar, försöker då ta dig över Medelhavet och så blir du räddare. Och så kommer du äntligen till Europa och så slängs du in i de här förvaren.
Förvaren? Det låter som nästan som så här, andra världskriget.
Ja, nu var jag själv inte med på andra världskriget, men jag såg ju till exempel i Moria i Grekland på ön Lesbos. Där är det ju alltså ett läger, eller nu finns det inte ens kvar för att det har också brunnit ner och försökt stängas ner och så. Men taggtråd, folk var inlåsta och situationen inne i lägren, både när det gäller sexuellt våld, tillgång till mat, tillgång till sjukvård. Men framförallt också det mentala traumat, alla de här människorna som har flytt. Många ensamkommande barn från Afghanistan och så vidare. Så att, ja, när du säger 20 år misär så sa jag emot dig. Men det är klart att du hör väldigt många historier där ute som tåls att berättas.
Ja, det är ju fantastiskt det ni gör på Läkare utan gränser. Att ni verkligen går in i de här sakerna där det behövs otroligt mycket hjälp. Men det är ju också sådana... Det ni är med om, det du har varit med om, det är sådana grejer som man inte ens alltså, förstår. Det är helt...
Nej,
är helt
men otroligt. Läkare utan gränser har ju funnits i över 50 år och vårt liksom, huvuduppgift är ju att rädda liv och lindra nöd och så. Men vi har ju också det här andra mandatet, liksom témoignage som vi kallar då, att vittna. Och att det är minst lika viktigt också för att försöka få till en förändring, att berätta de här historierna, att ge röst till dem som annars inte hörs. Så det är ju därför också jag har svårt att lämna, för att det händer ju alltid någonting i världen som det känns värt att berätta. Och jag menar, allt från tsunamin till Ebola-epidemin till jordbävningen Haiti, alla krig som har funnits, som finns idag, gör ju ändå att det är så himla viktigt med ögon och öron på plats.
Jag tänkte på att vi ska gå in på en sak som blossade upp i höstas och blivit extremt stor, som det inte rapporteras om lika mycket nu som det gjorde då, men det är ju hela Gaza-biten. Där det är extremt många som har dött, väldigt mycket barn och kvinnor. Vad är status just där just nu?
Ja, alltså vet du, jag finner faktiskt inga ord längre att prata om Gaza. Jag har ju själv jobbat där, dels 2004 men också förra året, och har ju kollegor på plats. Och i över 5 månader nu har ju vi skrikit oss hesa. Alltså det är exceptionellt och unikt det som sker i Gaza. Dels att människor är instängda på den här lilla, lilla platsen och att det inte finns några säkra platser överhuvudtaget i Gaza. Sen är det ju brist på precis allt, från medicinska förnödenheter. Våra läkare, kirurger ställs inför de mest omöjliga valen. Och all personal är också del av konflikten. Sen är det ju också, som vi har sett nu senaste månaderna, som vi också har varnat för, att det är ju brist också på mat, vatten. Jag menar, de här rapporterna som kom också från norra Gaza, där det är i princip helt avskuret. Och senast i morse hörde jag att nu stoppar de helt alla förnödenheter in till norra Gaza. Där vi redan vet att undernäring och svält är liksom ett jättestort problem. Och för några veckor sedan hörde jag på det här radioreportaget där familjerna tvingades liksom avliva sina husdjur och äta sina katter och hundar. Och det... Det säger en hel del om hur desperat läge det är, och att föräldrar ger sina barn smutsigt vatten. Man kanske får ett mål om dagen. Och sen ser vi också de här hjälpsändningarna, de få som kommer in, som också har lett till att hundratals människor har dött när de har försökt söka alltså bara mat och vatten till sina barn. Så att jag finner faktiskt inga ord när det gäller Gaza. Och precis innan jag kom hit till podden så var jag med i ett internationellt samtal just om vad kan vi mer göra? Liksom, hur kan vi försöka få till en förändring? Och det här är ju ett väldigt bra exempel på när vi säger så här, ja, men tystnad kan döda. Ju fler som vet, ju fler som ser, ju större liksom, politisk vilja finns det. Här ser vi ju i realtid föräldrar springa med sina barn, döende barn som söker hjälp på sjukhuset som blir dödade av krypskyttar. Vi ser tusentals
av lass. Alltså, alltså mammor som springer med sina barn där de skjuter mammorna och barnen.
Ja, vi har
där krypskyttar skjuter de.
Vi har sett flera fall där krypskyttar har också befunnit sig utanför våra sjukhus. Vi har fått evakueringsorder som säger att ni måste bege er för att det kommer vara stridighet inne på sjukhuset. Vi kommer gå in. Samtidigt som då människor, sårade sjuka människor som faktiskt då knappt kan fly. Många kan ju inte heller fly som liksom är väldigt skadade eller gamla eller som inte får hjälp. Som har blivit beskjutna när de har försökt lämna sjukhuset. Och det här drabbade även Läkare utan gränsers konvoj som fick tydligt besked om att vi skulle kunna förflytta teamet då det blev stridigheter väldigt, väldigt nära det gästhuset där jag själv bodde. Och sen kom de till en av checkpointsen där de då blev beskjutna och folk dog också. Så att,
av Läkare utan gränser?
Ja, vi har ju haft personal som också har blivit dödade när de har stått och opererat patienter. Som har valt att stanna kvar inne på sjukhuset. Så att de här liksom desperata sms'en, de desperata videoklippen man ser, det går liksom inte att värja sig ifrån. Och man borde tycka så här, men efter snart 6 månader så är man väl någonstans immun. Men det är jag faktiskt inte. Och jag,
nej, hur många har dött nu?
Det är väl egentligen ingen som vet exakt hur många som har dött. Men de senaste siffrorna är ju att det är över 33 000 människor som har dött. Där de allra flesta är kvinnor och barn. Och jag kommer ihåg, jag tror det var kanske en vecka efter 7 oktober. När jag var med i någon tv-studio och sa att 800 barn hade dött. Och liksom försökte sätta det i perspektiv i Sverige. Och det var ju redan då helt ofattbart. Liksom som att hela högstadiet och mellanstadiet i Enskede skola hade helt alla barn hade dött. Men nu pratar vi alltså om 13 000 eller fler barn som vi också sett har stått med skyltar framför tv-kameror, hjälp oss, sluta döda oss, vi svälter och sen är de bara borta. Så att, ja,
Vad kommer att ske då?
Ja, det vet inte jag, men man kan väl säga att det pågår ju förhandlingar och det pratas extremt mycket men väldigt lite händer på marken. Och där är jag också otroligt besviken på svenska regeringen. För att nu har ju även liksom USA och FNs högsta ledare, EU, gått ut och krävt ett eldupphör. Att nödhjälpen ska komma in. Men fortfarande har svenska politiker inte ställt sig bakom en permanent vapenvila. Och det är det som behövs. Så att hänvisa till en hemsida där man säger att amen, krigets lagar måste följas, civila ska skyddas. Vi som är på plats och skriker om det, vi ser ju att det inte sker. Och de här spel för galleriaförslagen som har kommit de senaste veckorna med airdrops, man ska skicka in mat via flygplan eller de här hangarfantyget som kommer från Cypern och så. Alltså, för det första så är inte det alltid att det är säkert, det är ineffektivt och det är väldigt dyrt. Men framförallt står det alltså över 7000 lastbilar bara några kilometer från gränsen, redo att köra in med det som behövs för att folk ska kunna överleva. Och så jag blir så otroligt provocerad när man får det till ett logistiskt beslut eller att vi måste diskutera det här vidare och att det här kan vara en lösning. Utan öppna gränsen och en permanent vapenvila är liksom det enda som går att rädda de civila som fortfarande lever idag.
Mm. Ja, och frågan är också vad som är kvar av allting. Alltså även om man... Vi pratar att det är 33 000 människor som dödar. Vi pratar om en stad som är nästan till i ruiner.
Ja, och vet du, jag fick upp någon sån här minne på Facebook. När jag var där förra året så var det ju liksom oroligt i Gaza. Och vi hade också skottlossning på nätterna. Och ett tag fick vi också gå ner till skyddsrummet och sådär. Men det går ju inte att jämföra med hur det är idag. Jag fick upp någon så här, vi hade varit på någon marknad, vi satt på någon bazar, vi gick på stranden. Mitt franska lilla bageri, där kunde få en cappuccino på morgonen. När man ser bilder där nu från där vår brännskadeklinik låg och Al-Shifa-sjukhuset och vårt gästhus. Det är liksom bara som grå sand. Det finns inte kvar, det är liksom utraderat så det kommer ju ta årtionden att bygga upp igen och många av de här historiska sajterna är också helt förstörda.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jag skulle vilja gå in lite grann på förhandlingen här, för att väldigt mycket är ju diplomati nu. Visst är det Saudi som sköter förhandlingarna? Nej, Qatar var det som sköter förhandlingarna emellan.
Alltså det pågår parallella förhandlingar mellan många olika aktörer. Och jag menar, Egypten är ju också en viktig aktör med tanke på att gränsen som vi pratar om då mellan Rafah är ju i Egypten. Men sen är det ju hela världssamfundet. Såklart. Så att liksom, du har ju USA, du har Europa, du har Ryssland.
Vad är det Israel vill? De har ju sagt att de vill utrota Hamas. Men, och vad är det de vill för någonting?
Alltså Israels primära mål i Gaza är ju att utplåna Hamas och den fruktansvärda attack som skedde på civila israeler den 7 oktober. Och det är ju ingen som säger att inte Israel är rätt att försvara sig mot något sånt vidrigt brott som begicks den 7 oktober. Men redan innan den här attacken den 7 oktober så var det ju otroligt politiskt turbulent i Palestina och Israel. Där den nya högerextremistiska regeringen som också till stort sett drivs av ultraortodoxa judar som ju vill återinföra fler bosättningar och inte alls intresserad av en tvåstatslösning. Och nu har vi bara pratat Gaza här i det här programmet, men jag skulle också vilja lyfta situationen på Västbanken som berörde mig väldigt, väldigt mycket. För att när jag var där för väldigt länge sedan, men då var ju ändå Västbanken inte fritt, men du kunde ändå röra dig fritt och situationen var mer stabil. Nu ser vi ju väldigt liknande situationer i Västbanken som vi gör i Gaza. Ambulanser som attackeras, sjukhus som attackeras och alla dessa bosättningar som gör att människor som lever i de här byarna, idag palestinska byar, de tvingas bort. Och när jag var där så gjorde jag intervju och var med en familj en hel dag där de tvingades leva och sova i en grotta för barnen var för rädda att de israeliska tankarna skulle komma in på nätterna. Så att, jag menar, vad Israel vill, ja, de vill ju, jag vet inte, det får du fråga Israel om, men vi har ju sett att den här problematiken har funnits före 7 oktober.
Ja, men de är väl också så här att de vill väl lösa det här en gång för alla och även om det kostar massa liv så vill de sätta ner foten en gång för alla. Det är min känsla av situationen.
Alltså nu är jag ju ingen analytiker eller statsvetare, men man kan väl säga att det aldrig någonsin har lyckats att bomba fram med någon slags fredlig lösning och att låsa in över 2 miljoner människor på en liten markplätt och ta ifrån dem deras mänskliga rättigheter kommer ju inte leda till att det finns någon slags försoning eller att det inte frodas fler extremister. Det skulle jag ha väldigt svårt att tro.
Du, jag läste en grej nu. Och det var att USA gick ut med att de trodde att det skulle bli ett världskrig om 3 år.
Ja, det spekuleras väl hejvilt på alla håll och kanter, och det är ju ingen information som jag eller någon annan sitter inne på heller. Men det vi kan se också, det som sker i Mellanöstern, är ju att det har ju redan spillit över till andra kontexter runt om. Vad vi nu till exempel ser i Libanon och så vidare. Och det är ju det ena, och det andra är ju att vi lever i en otroligt polariserad värld där det känns som att liksom FN och världssamfundet är ju i princip verkningslöst på många platser. Det här aldrig igen och liksom fina berättelser om nu ska vi verka för fred. Tyvärr så ser vi ju gång på gång att vi upplever krig efter krig. Och sen finns det ju, jag menar, Läkartingen jobbar ju i över 70 länder i världen. Och nu pratar vi om Ukraina, Ryssland, Gaza, som ändå det rapporteras om. Men många av de krigen som jag själv också har jobbat i, de når ju aldrig medieagendan. Jag menar, vårt pressteam kämpar sig blodiga för att få ut någonting om Sydsudan eller Kongo. Den situationen i Kongo är ju också en så otroligt komplex och krig som har pågått i så många år, så att liksom det finns inget intresse för det.
Jag skulle vilja gå in och prata lite om Kongo sen också, men innan det vill jag fortsätta ställa en fråga på det här. Du som har suttit med i mycket möten och mycket tankar om det här, och som sagt, Läkare utan gränser finns över 70 länder. Om det skulle bli ett tredje världskrig om 3 år, hur skulle du, vilken konflikt är det som skulle kunna eskalera? Vilka länder skulle vara involverade i en sån konflikt? Vad är högst sannolikt?
Ja, men alltså sannolikt är ju att stormakterna, alltså FNs säkerhetsråd, om inte de håller samman och försöker stabilisera det som sker runt om i världen, så har vi ju väldigt få andra aktörer att luta oss tillbaka på så som det ser ut idag. Men sen är det ju, hela Mellanöstern är ju en pågående och har pågått väldigt länge, så att jag vill inte sitta här och killgissa, men om vi inte får till en fredlig lösning både också när det gäller Ryssland och Ukraina, där hela Europas fred och säkerhet också påverkas såklart.
Om vi ska gå in lite grann på bortglömda konflikter just nu. Vad finns det för några som är extremt hemska och pågår just nu?
Ja, en del av mitt hjärta kommer alltid vara kvar i Myanmar. Och det är ju en sån konflikt som är också väldigt komplicerad, för att det är olika konflikter i en. Och det som ändå har...
Är Myanmar någonstans?
Ja, var är Myanmar? Det är ett land i Sydostasien som är grannet till Thailand bland annat. Där det har pågått inbördeskrig i över 50 år. Och där vi också har en muslimsk befolkning, Rohingyas, i Rakhine. Och det var ju det som framförallt var fokus när jag själv jobbade i Myanmar 2016-2017. När den här etniska utrensningen av Rohingyas, där 800 000 människor tvingades att fly över till gränsen i Bangladesh. Och det här är en konflikt som har fortsatt. Och
men vad hände för någonting? Vad hände för något då?
Ja, det hände som så att militärmakten försökte ta över hela Rakhine och fördriva alla de här människorna som bodde där, som redan innan inte hade några mänskliga rättigheter i princip, som också likt Gaza var fast på den här lilla plätten. En fantastisk vacker plats som hade varit ett underbart semesterparadis om det inte hade varit för kriget och att folk släpptes in. Jag var där då som en av få västerländska journalister och svensk på plats precis innan det här bröt ut. Och där var det också någon slags schizofreni, för när jag kom tillbaka till Yangon, där vi liksom, där jag levde med min familj i ett fint hus och kunde gå på Coffee Circle och äta ute på pizzerior. Alltså liksom, situationen i Yangon var ju ändå att man kunde ha ett trevligt liv, gå till swimmingpoolen på lördagar. Men få de här fasansfulla berättelserna inne från Rakhine, från mina kollegor. där det var bland annat, du frågade liksom vilka historier som har etsat sig fast, så var det ju när militären gick in i byarna och liksom tog spädbarn och slängde dem i elden och satte eld på hyddorna. Och det här var liksom, pågick ju under flera månader, och nu är ju många hundratusentals fortfarande kvar i övergävliga läger i Bangladesh. Och ingen vill ha dem i stort sett. Så de lever ju som statslösa. Och, så det är en sån som jag tycker att det har funnits en del i media, men det är också så otroligt viktigt att vi fortsätter berätta om det här. Och sen var du inne själv på Kongo. Också ett väldigt stort land, väldigt komplexa olika konflikter. Mycket av konflikterna som också innebär naturtillgångar som vi också är beroende av här i Europa, i Sverige. Där sexuellt våld är väldigt utbrett. Det är ju väldigt sällan man hör någonting om Kongo. Sen har du de andra vanliga.
Berätta lite om de här sexuella vålden. För jag har hört några så här extremt hemska historier från jag tror att det var Kongo. Där man liksom könsstympar kvinnor. Man, jag kommer inte ihåg var man körde in i deras kön. Man liksom våldtog, gick in i familjer och liksom våldtog kvinnorna, dödade männen, sparade någon kvinna bara för att den ska få liksom fortsätta berätta allt som sker, för att de ville ha den här hemska historien som skulle liksom återberättas. Berätta lite grann liksom dina, det sexuella, ja, våldet, vad som skett.
Men det som du säger, att även där så kommer det ut en del fasansfulla historier, och Läkare utan gränser har projekt som är specifikt till just våldtagna kvinnor eller även pojkar som utsatts för sexuellt våld. Och nu har jag själv bara varit i Burundi, i Bujumbura och i Kongo. Där min uppgift också var att intervjua många av de här som hade överlevt sexuellt våld. Och det i sig är ju såklart ett trauma. Sen kan det ju också leda till oönskad graviditet. Så där försöker vi alltid liksom förebygga att inte det sker, att ge medicin då inom 72 timmar dagen efter piller. Men sen är det ju också de mentala såren som inte syns fysiskt, som det såklart innebär när du är med om något sånt här fruktansvärt. Och många kvinnor har ju blivit våldtagna mer än en gång, och många har ju blivit gruppvåldtagna. Och även en liten tjej som jag valde faktiskt att inte intervjua, för att jag kände att ja, det var en liten flicka på 5 år i alla fall.
Oj.
Där, som hade då blivit våldtagen.
Herregud.
Och det är ju ett av de mest vedervärdiga verktygen som vissa regeringar eller rebellgrupper tar till som ett medel i krig. Och det har vi ju även sett här i Europa under Balkankriget, att sexuellt våld var väldigt utbrett. Och kom även rapporter inifrån Ukraina och så. Så att, ja, nej, jag...
Ja, det är så hemskt alltså. Så otroligt hemskt. Så det var alltså den här 5-åriga flickan. Det var alltså några som våldtog henne.
Ja, hennes mamma tog med henne till kliniken så att hon fick vård och också mental stöd. Men sen har vi också sett i många kulturer och i länder där kvinnor också, att det är ett enormt stigma. Och du kan ju tänka dig själv, vi pratar om stigma här i Sverige, hur få som anmäler våldtäkt. Och framförallt hur få som faktiskt leder till en dom och att någon ställs till svar. Alltså i många av de här länderna så är det otroligt mycket mer stigma och att det är i princip omöjligt att sätta dit förövrarna. Och att vi också sett att kvinnor har blivit utfrysta från sina familjer, från sina samhällen när man har valt liksom att gå ut och berätta. Så i många av våra projekt har vi också gjort det så att det inte bara är för våldtagna kvinnor, utan att man kan söka vård för annat också, så att det inte blir liksom en barriär att komma till kliniken.
Mm. Och det fanns andra konflikter som du pratade om också. Nu var inne en del på Kongo och du hade några andra saker också.
Ja, men Jemen, en annan sån kontext där jag själv inte har jobbat, men när vi försöker enas om de här 10 mest bortglömda konflikterna liksom, som vi själva känner att vi behöver sätta mer, liksom, belysa mer, så är det ju tyvärr ofta samma år efter år. Det är Jemen, det är Sydsudan, det är Sudan, ja, med många kontexter också, med bortglömda sjukdomar som ingen bryr sig om, som inte forskning fokuserar på för att inte de genererar vinst. Så att listan kan ju göras väldigt lång. Mm. Och själv kan jag ju känna, som jobbade så otroligt mycket med Syrien, att jag kom på mig själv hamdagen, så här, vad händer i Syrien? Jag menar, det är inte, den humanitära situationen och den medicinska situationen i Syrien är ju inte bra nu heller. Och säkerhetsmässigt är det också, vad vi har sett nu på senaste tid, också nya attacker och så. Men det är ju någonting som helt har fallit bort från medieagendan. Men en sak som jag glömde säga, som jag känner är väldigt viktigt att komma fram också, det är lätt det här att man startar någon polemik att vi kritiserar media, lyfter inte upp det här på medieagendan. Man får också komma ihåg att i många av de här kontexterna så är det i princip omöjligt för journalister att komma in eller rapportera oberoende. Att vi pratar ju om hur många civila dödas i Gaza till exempel, och även medicinsk personal och hjälporganisationer. Men en annan grupp som vi aldrig har sett exceptionellt många döda på så kort tid är ju journalister. Och eftersom inga utländska journalister har släppts in sedan dag ett, så har vi förlitat oss på palestinska journalister som jag har gjort ett fantastiskt jobb många gånger. Men många av dem har ju dött. Och de har inte heller samma trovärdighet när det gäller att rapportera från ett krig som de är som själva del i. Och mitt andra exempel, Rakhine, det var ju helt stängt för journalister. Det var till och med stängt för FNs sändebud. Och jag fick kämpa månader för att ens få komma in. Så att det är också så här lätt att säga, men det är dålig rapportering. Jag tycker generellt sett att Sveriges utrikesjournalistik håller en väldigt hög klass. Och jag har ju haft alla utrikeskorra smsa mig och ringer mig sen 7 oktober. Så här, kan du på något sätt försöka få att vi kan komma in i Gaza? Så att den här kritiken som också har kommit från en del, ja, men svenska journalister sitter i Jerusalem och rapporterar om kriget, den vill jag faktiskt också förtydliga att så är inte fallet.
Vad är status på Ukraina nu? Ukraina och Ryssland? Hur många dött? Vad är det som händer där just nu?
Senast i morse så såg jag att det var nya attacker både i Lviv och i Kiev. Och att ja, men det pågår ju förhandlingar där också. Dels fredsförhandlingar som ju inte verkar leda någon vart. Det är väldigt svårt när man har en sån liksom kategorisk diktator som vrider och vänder på allting. Och att det civila lidandet i Ukraina fortsätter ju, och många soldater som har liksom skickats ut i fronten, de är ju nu döda. Det går ju dock inte att jämföra civila antal döda jämfört med Gaza till exempel under samma korta tid. Men det betyder ju inte att det ukrainska lidandet är mindre för det.
Hur många som har dött där?
Jag vet alltså, faktiskt inte exakt senaste siffran. Och jag helt ärligt talat så tror jag faktiskt ingen vet exakt hur många som har dött i Ukraina. Även där så är ju liksom miss- och disinformation och fake news och att man överdriver siffror, man underdriver siffror, är ju en del av hela krigspropagandan.
Har du liksom läst någonstans vad Ukrainas eller Rysslands strategi är just nu? Är det att Ukraina ska börja gå på ryska städer, eller att Ryssland ska köra på hårdare, eller vad?
Det har jag absolut ingen aning om. Men däremot så finns ju vi på plats i Ukraina och bedriver medicinsk humanitär vård, och där har vi verkligen fått visa prov på kreativitet. Där det också varit väldigt svårt att förflytta sjuka människor, så att vi har haft också kliniker på tåg till exempel, där vi har opererat människor och flyttat patienter och så. Men när det gäller storpolitiska och vad exakt Rysslands strategi är eller vad Ukraina planerar, det är ju ingen information jag har. Men om man lyssnar på Zelensky och på liksom den ukrainska sidan, så är det ju att försöka överleva och att Ukraina ska finnas kvar som nation framöver. Och att, som sagt, att Europas demokrati är ju hotad också i och med att ett land är attackerat i Europa.
Jag tänkte vi ska gå in lite grann på något som är aktuellt och blir ju bara starkare och starkare. Det är den här desinformationen som ni också, och det här hatet som ni har varit med om extremt mycket också. Vad går dina tankar om det?
Ja, det är ju någonting vi har sett som en trend under längre tid. Men att det som har skett i och med Israel och Gaza, det är också exceptionellt det som vi har sett när det gäller desinformation. Och att det beror helt på vilken medie du läser, vilken bild du får. Och så är det ju samma sak med Ryssland och Ukraina, var ju kanske den som pikade innan Gaza och Palestina. Men jag menar, dels har ju vi som organisation över 300 anställda inne i Gaza och försöker bedriva medicinsk humanitär verksamhet. Men sen har vi ju ett helt maskineri också, liksom att försöka positionera oss. Men också att försöka vara den här oberoende neutrala rösten på plats och att berätta det vi ser och det vi hör. Försthandsinformation. För att det går nästan inte att lita på någon information som kommer ut. Och det som skrämmer mig mest och som har påverkat mig mest är också så här, när vi berättar om det vi ser. Så här, våra läkare står och opererar och de dör. Barn dör för att de inte har mat. Och då startar ett drev om att det är fake news eller de får vad de förtjänar. Så otroligt hot och hat hela tiden. Och jag som har varit med ganska mycket intervjuer har ju också sett, i princip efter, inte Sveriges Radio, där är alltid alla snälla, men bland annat TV4, så här, att personer verkligen tar sig tid och sitter och skriver de mest vedervärdiga sakerna till en.
Vad har du blivit kallad för något?
Ja, nu senast var det nynazist, jag har varit vänsterhora, jag har varit godhetsknarkare, smugglare utan gränser, terroristlover. Jag vet inte allt, jag orkar faktiskt inte läsa allt från alla de här Benny och Kalle, var de nu bor för någonstans, under alias. Men också på våra officiella kanaler. Där har vi ju sett både i den här konflikten, men också när vi har lagt ut förstahands liksom, videoklipp av en räddning i Medelhavet, där man ser liksom tilltagna människor som lyfts upp från gummibåtar och liksom räddat livet på dem, som kan spåra ut de absolut mest galna trådarna, som för övrigt ofta drar igång fredag kväll efter klockan 21. Men så att vårt team här i Sverige som jobbar just med moderering och sådär, där har vi också försökt dela upp det mer, för att det är väldigt tungt att sitta och läsa de här sakerna. Och som organisation har du också ett ansvar att när det är liksom tydliga rasistiska budskap eller direkta attacker, så får de inte heller ligga där. Vi har också ett ansvar, ett juridiskt ansvar, att ta bort det och försöka motverka den här miss- och disinformationen. Sen kan du lägga till också AI. Det är svårt att veta vad som är sant av det man faktiskt tror är sant. Det ser jättesant ut allting. Så att vi försöker verifiera precis allt, så mycket det bara går. Och jag vet att många mediehus har ju också investerat i egna avdelningar just för att titta liksom på miss- och disinformation, analysera materialet, bilder, rörligt material, ljud. Och det här kommer ju, alltså det vi ser nu är ju bara början.
Mm.
Men vi var ju inne lite också på Rakhine och hela Myanmar, som jag ju följde väldigt noga också efter jag kom hem. Och det var ju första gången i historien också Facebook gick ut, gjorde de väl inte. Men de tog på sig en del av ansvaret för det som skedde i Rakhine. Mm. För där är det väldigt få människor som läser nyhetsmedier. Och den hatpropaganda som piskades upp under och precis innan det som skedde med den här etniska rensningen, den var absolut... Alltså det går inte ens att beskriva vilken betydande roll den har. På samma sätt som vi såg i Rwanda under folkmordet 94, där radion spelade en väldigt stor roll att piska på hatet, att liksom mobilisera den ena sidan. Så att det är krig på alla fronter.
Ja, verkligen. Det där känns ju också som att det är det Ryssland håller på med nu också. Att man måste, det är så mycket PR och liksom politiska agender bakom så himla mycket saker.
Ja, och det är därför man också som vanlig läsare och lyssnare också måste försöka liksom hela tiden ha någon slags kritiskt tänkande. Och jag är förvånad som ändå har barn, 3 barn i skolåldern, att de inte läser mer om detta. För det kommer ju vara helt avgörande hur de tar till sig information också.
Ja, stort, stort tack att du kom hit. Jätteviktigt samtal. Och tack för att du kom hit och uppdaterade oss om läget på många av de hemskaste platserna i världen just nu. Där så många lider. Och ni gör ett fantastiskt jobb.
Tack.
Framgangspodden with Alexander Perleros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Hoppas du kände att det var meningsfullt. Om du inte redan visste det så finns vi också på YouTube där du kan titta på avsnittet. Och sen så kan du signa upp dig på nyhetsbrevet där vi varje vecka skickar ut de absolut bästa tipsen från avsnittet direkt till din inkorg. Det är faktiskt väldigt smart. Och sen finns vi på TikTok och Instagram också där vi lägger upp de mest intressanta sakerna från avsnittet. Så ett stort, stort tack igen och ha en fantastisk vecka.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.